är Motorcykelradion och vi ska bums över till vår utsände på Isle of Man.
Ja, hej hej. Det här är Silja på Isle of Man 2019. Vi har haft otur med vädret i år också. 2017 var vi ju här och då var det dåligt väder. Och i år har det varit ännu sämre. Kanske inte själva vädret, men det har varit sämre möjligheter för träning och tävling på banan på grund av skurar och väldigt växlande väder. Vi kom ju hit i torsdags redan och på torsdagskvällen hade vi planerat att gå till Bray Hill, men det var ingen idé för att det regnade. Fredagen regnade också bort, liksom lördagen då det skulle ha varit den första tävlingsdagen. Och man körde ingenting på lördagen, men det blev träning i alla fall och kvalificering på söndagen. Och på måndagen så var det första race-dagen då. Och då körde man alltså det som skulle ha körts på lördagen. På måndagen blev det i alla fall race. Vi blåsigt och ganska kallt väder, men det gick i alla fall att köra. Och hela gänget samlades på Hillbury-läktaren som jag har gjort de senaste åren. Och satt tillsammans och tittade på först ett superbike-race som blev kortat ifrån 6 till 4 varv först. Och sen på grund av en tragisk dödsolycka så blev det målgång redan efter 2 varv. Så att superbike-racet blev bara 2 varv. Och senare på eftermiddagen så kördes det sidovagnsrace 3 varv. Och sent på kvällen, 6:30 på kvällen, så kördes det ett race för supersporthojarna. På tisdagen igår så regnade det igen, så blev ingenting på banan. Det enda som var på banan, det var vi i buss. Vi åkte ett varv med buss med Björn Gunnarsson som guide. Och det var så, vi är så många så att vi fick åka 2 gånger. Så att bussen gick runt och faktiskt båda turerna den här gången kunde man åka över berget på grund av att det inte har hänt några olyckor uppe på bergen med privatförare som kör alldeles för fort och åker av. Så att vi fick faktiskt åka hela varvet i buss allihopa med Björn som guide. Idag på onsdag så ska det bli race, något försenat. Solen skiner nu och det ska bli 2 tävlingar idag. Och imorgon ska det också bli fint väder och då blir det väl 2 tävlingar till. Fredagen är lite mer osäkert. I söndag så var vi allihopa i Villa Marina och lyssnade på föredrag av först Björn Gunnarsson som berättade om sitt racing här på Isle of Man. Och sen var det Per-Olof Posa Sirenius, dubbelvärldsmästare i isracing, som pratade och visade bilder från sina år på tävlingsbanorna. Posa, han har ju vunnit VM i isracing 1995 och 2002 och han har vunnit 3 lag-VM i isracing. Dessutom har han 22 SM-guld och jag tror att samtliga är ifrån isracing. Bosa är född 1948 så han fyller ju 71 år i år och han visade lite bilder och berättade som sagt om sitt resande och han började med att prata om när han tog körkort.
Ja, det här är väl första motorcykeln jag hade. Det var en Triumph som jag byggde om då till shopper och det var ju populärt. Det här är 1968, men 1966 då tog jag mitt MC-kort och det gjorde jag i Strängnäs på FMCK där. Det var en 14 dagars kurs och vi bodde där nere då och fick köra upp för en militär uppkörningsman och jag kommer ihåg vi hade åkt i 14 dagar där och sen skulle vi åka 2 och 2. Och han åkte framför en liten folkvagnsbubbla och så åkte vi 2 bakom honom då runt ett kvarter så sen hade vi MC-kortet då. Men då hade vi åkt på i 14 dagar där nere och så att det var ju ett läge på 14 dagar så att det var väl så jag tog mitt MC-kort i alla fall. Men sen ville jag väl börja tävla då, men det fanns ju aldrig några pengar, mamma och pappa skildes då och så att ja, då skulle man ha både transportbil och jag ville väl börja åka motocross då. Det var ju Bill och Storken som var stora idoler. Men då var det en landsvägscykel och så var det populärt med shopper då. Så att det var väl det här som jag började åka motorcykel i alla fall.
Några år senare, ungefär 1973-74, så började Posa tävla på allvar och han började med sidovagnsracing.
Och sen var det att det var ju Besse Grönlund som var bäst och Bosse Rinda på den tiden och som var bäst med sidovagn. Och då skulle Besse sälja den här cykeln då och jag hade ju naturligtvis inte pengar till det. Så då fick jag en tjej i Gävle som ställde upp då, som ja, vi påstod väl att vi skulle bo ihop då, så vi tog ett bosättningslån på Riksbanken som det gick att göra då. Så där, jag tror det var 12 000 kronor på den tiden. Så det var att, ja, jag tog det lån i alla fall och köpte den här cykeln. Och sen fick jag låna en transportbil av en kille på brandstation, då, en folkvagnspickup. Och så det var väl så det började. Och körde upp för licens i Karlskoga då, med Bosse Rinda som lärare. Då. Och det här var ju alltså en Sachs-snöskotermotor som de hade byggt in. Det var ju Besse Grönlund som hade byggt den här ramen då, och fått låna den här utav Ockelbo då, snöskotrar då. Så de tog hem den här. Och den var ju i dåtida mått, var väl bland det värsta då. Den var på 82 hästar någonting, tror jag.
Ja, det kommer att bli en del prat om brandstation och brandstation i Gävle. Och det beror ju på att Posa har varit brandman i stora delar av sitt liv. Tävlandet med sidovagn fortsatte och det var iväg till Röforsloppet utanför Arboga.
Och här åkte vi backtävling i Röfors och vi kom, ja, om någon har varit där, va? Vi kom raksträckan upp i alla fall och där gick det rakt fram i vänsterböjen. Så vi åkte under ett staket med där och cykeln var, och Svenne, han Burkslaven, han flög över staketet och sen var det, ville inte han åka någon med mig. Vi fick lyfta innan i bilen sen när vi skulle åka hem, för han var lite mörbultad. Men cykeln var aldrig riktig efter det. Den här cykeln gick väldigt fint före det.
Ja, tävlandet på motorcykel det fortsatte. Men Posa bytte bransch ifrån sidovagnsracing till enduro, eller tillförlitlighet som det väl hette på den tiden. Och här får vi höra lite om vad som hände när Posa gasade ut i skogen med motorcykel.
Novemberkåsan i Arboga och jag blev trea i klassen då, B-klassen var det väl då, och så vart vi väl trea i lag, och där står Monark MCB ändå inpackade i duetten. Ja, det är en från endurotävling det, ja. Jag gillar att åka den när det var skitigt. Och framförallt i Gävle hade vi många, eller flera, under många år enduro-tävling där som var, det var väldigt lerigt. Och jag kommer ihåg en, han som tog emot dem i mål, han kom upp en kille och gick i mål och så sa han att ja, banan var inte lång men han var djup. Han var helt slut efter det.
Så småningom så bytte Posa bransch igen och började med rundbaneracing i olika former.
Ja, och så var det väl att jag åkte någon sandbanetävling och någon speedway-tävlingar också i Gärsgårdsserien i speedway då. Och sen var det isracing då. Och det här är väl den första tävlingen. Jag tror det här var första tävlingen. Det var i Berlin då, som då gick ett VM-kval.
1995 vann Posa sitt första individuella VM och det var stora hyllningar då han kom hem till staden Gävle igen.
Och då vart jag ju hyllad i Gävle då på torget där. Och jag kan väl tala om också en rolig, det var ju så här att Gävle kommun tog ett beslut, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men i alla fall var man anställd i någon kommun och höll på med en idrott och det innebar VM, EM och landskamper, kommer jag ihåg att det var. Då skulle man få ledigt med full betalning, tävlingsdagar plus resdagar. Men ja, det var lite gnäll efteråt, fick jag höra sen, va? Men de hade ju, jag hade ju papper på det, allting, och det var någon chef på kommun som tyckte jag var borta lite väl mycket, va? För skulle jag åka tävling i Ryssland på 2 dagar, ja, då tog det kanske en vecka dit och en vecka hem också. Sen hade det jag jobbat, vi har väl haft några brynäsare också, men det är väl jag som, det var väl jag som utnyttjade det här riktigt mycket i alla fall. Det gäller att passa på då. Då la jag bara in en lapp då, ett par veckor före i alla fall. Nu ska jag vara borta en månad eller någonting.
Nu har vi kommit fram till 2001 och Posas Ice Racing, den fortsatte. Och han har sammanlagt under åren varit cirka 100 gånger och tävlat i Ryssland.
Och den här killen, han var världsmästare 2 eller 3 gånger tror jag. Men i alla fall, vi åkte ett kval i Jekaterinburg. Och jag hade en ny cykel med liggande motor och det visade sig att den fungerade inte alls. Så jag tänkte att jag kommer att bli utslagen ur det här kvalet. Och då sa han till mig att ta min reservcykel några hit. Och då tog jag alltså 8 poäng på utan 9 möjliga på de 3 hitna. Och det räddade mig kvar i VM då. Eller gå vidare till VM-finalerna. Och sen året på hösten, då var jag på han. Kan inte jag få köpa din reservcykel efter sista tävlingen? Ja, det skulle jag inte få göra då. Men då vart han världsmästare. Det var i Berlin sista tävlingen. Var han blev världsmästare på den cykeln. Eller på den, sin ordinarie. Och så var jag på honom om jag fick köpa reservcykeln nu då när säsongen var över. Ja, okej då. Då plockade han bort hjulena och motorn. Då. Sen fick jag köpa resten. Och sen vart jag världsmästare på den året efter. Så det kan jag tacka honom för, just det året, 2002 var det då.
Poza är ju mycket välkänd och populär i Ryssland och det kan ju få en del konsekvenser. För hösten 2018 så hände det något märkligt.
Ja, och den här killen, han jobbar på ett bilmuseum, eller på ett motorcykelmuseum i en stad som heter Irbit, där de gör Uralmotorcyklarna. Och när jag var på Gotland och åkte GGN nu i höstas och frugan var hemma i Dalarna, ringer det på dörren hemma och så står han och ringer på där. Kan ingenting annat än ryska? Och Per-Olof frågan efter, det fick Ulla fram då. Ja, och han kunde inte engelska eller någonting. Ja, det slutade med att på telefon kunde han få fram någonting i alla fall. Och då berättade han att han hade sett mig när han var 7-8 år på isracing i Chadrinsk. Det ligger 20 mil från Irbit då. Och han ville komma till mig och få en autograf och få skaka hand med mig. Och då har han åkt alltså motorcykel från Irbit då, upp till Murmansk. Sen över till Norge, ner i Norge och så in i Sverige och i Kumla, där träffade han väl några rundbanefolk då och fick och fråga efter adressen till mig då. Då åkte han upp till Dalarna, det här var alltså i november då, med sidovagnen. Åker upp till och ringer på hemma hos mig och Ulla, hur ska jag göra? Ska jag släppa in? Hon visste, kände han inte någonting. Då ringer hon till oss på Gotland och berättar att det står en kille utanför och motorcykel och påklädd som en värsting. Ja, det slutade med att men har han åkt så pass långt motorcykel, då är han nog ärlig i alla fall. Så det, då kom han i alla fall, vi släppte, han fick kom in och fick duscha och fick mat och så fick han ligga kvar då till jag kom hem på söndag kväll då. Och sen ja, han pratade ju genom telefon i alla fall, så gick väl att få lite kontakt i alla fall. Och sen på måndagen då var vi till SMC i Borlänge, så fick han lite t-shirtar där och sen var vi på ett motorcykelmuseum. Och sen fortsatte han ner till Göteborg och tittade på Volvo-museet, där tror jag han skulle. Och sen Holland, Tyskland, Frankrike och sen över mot öst och in i Turkiet och så vidare upp till Irbit. Och så han var ute 2 månader.
2016 körde Poza Serenius sin sista tävling.
Och sen körde jag min sista tävling då 2016. Och då allt överskott och skänkte jag till Svemo på skadade förare och så 60 000 till Barncancerfonden då. Så 120 000 vi fick över då på den tävlingen då, min avslutningstävling kan man säga. Så där, då hade vi delat ut det här i Hallstavik då, i samband med SM-finalen på is var det väl. Ja, det där var sista det. Bilden. Tack så mycket. Hoppas det var lite intressant att se. Men nej, det jag har egentligen hur mycket som helst. Va? Men det går liksom inte att hålla på hur länge som helst. Och man lär försöka plocka ut det någorlunda bäst i alla fall. Ja, två individuella och tre lag. Ja, 22 SM och... Ja, man ska tänka, det är en liten sport också i alla fall. Ja, man ska tänka, det är en liten sport också i alla fall.
Ödmjukheten personifierad. Posa Sirenius var det där som du hörde sist i Siljas reportage från Isle of Man. Och det kommer fler reserapporter därifrån, så stay tuned.